Välkomna till Slaget efter 12 den här tisdagen den 30 april. Mitt namn är Bettina Sågbom. Skatteparadiset inom EU, det ska vi diskutera här idag. Vilket är det skatteparadiset? Nämligen Luxemburg, det lilla furstendöme som ligger inkilat mellan Tyskland, Frankrike och Belgien, är känt för sina många banker. Att det inte bara ligger vita pengar i kassavalven och att stora summor undanhålls beskattning avslöjar nu bland annat den franska tidningen Le Monde och Yles granskande program Mott MOT. Hur omfattande är skattesmitningen? Det ska vi diskutera här idag och vad kan man eventuellt göra åt saken? Minna Knus Galan, journalist på programmet Mott, välkommen.
Tack.
Och Europaparlamentariker Nils Torvalds från SFP. Välkommen.
Tack.
Ni har en artikel som publicerades igår som ligger ute på webben just nu. Där är en ganska många människor som har kommenterat det redan. Och där lyfter man nu upp det här att Luxemburg har blivit någonting av ett sånt här skatteparadis. Där också många finländska businessmän har nu placerat sina pengar. Och nu satt jag just här med förundring och tänkte att har det faktiskt gått redan 5 år sedan det här avslöjandet av det här Panama-pappren som du också var med och grävde i då. Jag börjar med dig Minna. Hur pass liksom överraskande är de här siffrorna?
Vi har ju vetat att Luxemburg har varit finländarnas favoritskatteparadis från förut. Vi har granskat Luxemburg tidigare. 2014 hade vi en stor dataläcka som kallades för LaxLeaks. Mm. Där vi såg att många företag hade gjort hemliga skatteavtal med Luxemburg. Också finländska företag. Så det här har vi vetat. Det som vi inte har vetat är hur det där allmänt det är, hur stort det är, eftersom de här riktiga ägarnas namn inte har kommit fram tidigare. Och det nya är ju då också att det finns, att det idkas penningtvätt via Luxemburg.
Precis, mitt i hjärta av EU. Vad säger du Nils Torvald om de här uppgifterna? Är du liksom överraskad?
Jag kan inte säga att jag är direkt överraskad. Jag är kanske obehagligt illa berörd av det här. Därför att det som finns i bakgrunden som Minna egentligen nämnde, det är det som vi har kämpat med hela tiden. Jag var med för 7 år sedan när vi förnyade där penningtvättdirektivet, och jag var med för 5 år sedan när vi förnyade penningtvättdirektivet. Och det att jag är tvungen att säga under mina 8 år i parlementet, så är vi inne på den tredje förnyelsen av penningtvättdirektivet, vilket för vem som helst antyder att någonting inte stämmer. Och det som inte stämmer är just de riktiga ägarna. Mm. Att redan i det första skedet det där, så var engelsmännen då det där jättehårda på att man inte skulle, det där, eftersom det finns en massa fonder där, så ville man inte att det där, att de riktiga ägarna skulle komma fram. Och det fanns en massa, så att säga, förklaringar. Det som är kanske ännu mer oroväckande är att det finns en tendens, på grund av skärpt konkurrens mellan olika EU-länder, så finns det en tendens till att många EU-länder vill bli skatteparadis på ett eller annat sätt. Så att vi har Luxemburg, vi har Holland, vi har Malta, vi har Cypern, vi har Irland. Och vi har en tendens till exempel i Estland om att gå i samma riktning. Så att det där, och när man räknar upp så här många länder, så då börjar vi ha ett systemfel i det där i EU. Det vill säga att vi kommer lätt att ha en bromsande minoritet i det där i alla rådsförhandlingar om vad som ska göras. Så det är kanske det mest allvarliga. Och sen tror jag att vi har ett problem som också är systembundet via EBA och de nationella övervakningarna. Regeln är den att EBA, den här europeiska bankövervakningen, den ska övervaka de banker som är systembanker. Och sen ska man på nationell nivå övervaka, så att säga, resten av det där av bankvärlden. Och nu har vi exempel, det där, till exempel från Tyskland, att BEFA inte, vi hade ju alltså en besvärlig katastrof i det där med ett sånt här kreditkortsföretag i Tyskland, där det visade sig att den tyska bankinspektionen inte hade skött sig. Och det här är väl det som är liksom det mest oroväckande, när det rör sig så här mycket pengar, så finns det alltid i bakgrunden den där tanken att då kanske vi inte ska röra den här saken, eftersom det är så att säga vårt nationella intresse. Så att det där, så att man kan väl säga att det finns ett stort systemfel i bakgrunden.
Varför är det ett nationellt intresse? Alltså vad vinner en stat på att vara ett skatteparadis?
Du vinner ganska mycket därför att det där... Att det,
men förklara det för oss riktigt så här oinvigda.
Om en stor del av finansströmmarna går därigenom, så betyder det att det också ger pengar och arbetsplatser. Ja, men det är ju det som är... Som Minna sa, om man beräknar antalet banker i det där i Luxemburg.
Men hur sund ekonomi är det om 90% av luxemburgska företag är i utländska händer?
Exakt.
Jo, det finns en finanssektor som mår bra, men hur mår resten? Att det är ju det som forskarna också säger, att inte det är en hemskt sund bas.
Nej, jag sitter inte här och försvarar det här, utan jag bara försöker beskriva situationen. Det där att många länder, och, ja, men, om ni tittar på Luxemburgs historia, någon då kring 50-talet så var det stålindustri. Och det där småningom försvann stålindustrin av konkurrensorsaker, och så försökte man se till nya gröna marker för att överleva. Och den här tendensen ser vi på många olika håll. Jag menar, varför försöker Estland bli ett skatteparadis? Därför att de har jättesvårt att klara sig i den internationella konkurrensen. Och då måste man så att säga söka sig efter. Och jag tror att den här konkurrenssituationen kan bli jättemycket mer besvärlig i framtiden. På grund av att vi är tvungna att hitta på teknologiska och ekonomiska lösningar som också löser de här klimatproblemen. Mm. Och då kan det hända att länder som inte klarar sig den här klimatkonkurrensen helt enkelt seglar in på ett område som ger Minna lite arbete.
Vad säger du, Minna? Håller du med om den här analysen att det... Eller den här tanken att det är det som driver stater att vilja bli skatteparadis.
Det har jag kanske lite svårt att uttala mig om. Men det som jag ser i de här olika granskningarna är ju att det är en sån här katt- och råttalek. Och det såg vi ju tydligt i Panama-pappren, och det har vi sett i de här andra läckorna. Och det här är nu inte en läcka, utan det här är offentliga uppgifter.
Exakt.
Men vi ser helt tydligt att när lagstiftningen blir striktare, så hittar skattekonsulterna och juristerna nog andra liksom vägar. I Panama-pappren såg vi att det till exempel skapades helt nya skatteparadis, New, en pytteliten ö. Så det är helt, helt tydligt. Att sen hitta, det är säkert svårt för lagstiftarna att hållas med, att liksom hinna med.
Det påminner lite om det här som man alltid säger om dopning, att det där att man är efter hela tiden, testarna är efter de som liksom sysslar med dopning alltså, hela tiden. Att det är alltid ett steg efter.
Att nu såg vi ju med LaxLeaks, det är ju intressant att då 2014 med LaxLeaks så blev det ju en jättestor debatt om de här företagen som Luxemburg hade gjort upp hemliga avtal med, så att deras skatte blev helt minimal eller till och med 0%. Och det där, och då lovade ju Luxemburg förbättra sig. Och nu ser vi att tvärtom, det har ju blivit bara sämre.
Och det som vi nu försöker göra, och det kom fram redan under den här LaxLeaks-frågorna under Panama-pappren, att vi har en massa brevlådsfirmor. Där det går så att säga miljarder, eller åtminstone miljoner genom de här firmorna. Och det finns en eller två människor som jobbar där. Och av den orsaken har ett av kraven varit att det ska finnas så att säga en relation mellan omsättningen och antalet arbetsplatser för att på något sätt kontrollera det här. Jag menar, inte ger det någon totalt vattentät kontroll på det hela, men det ger i alla fall en fingervisning om att finns det någon produktion, finns det någonting som hänger ihop med realekonomin, eller är det bara liksom ett penningflöde som inte kontrolleras.
Varför är det just Luxemburg nu som är det som drar just nu?
Bra fråga.
Nu är det väl på det sättet att det där att, och Minne var egentligen inne på det, men att det finns diverse skattekonsulter som kan lagstiftningen, och det finns liksom sen en, plötsligt så finns det en uppsjö det där know-how, hur det här ska skötas, och sen finns det ett visst förtroende från bolagens sida att de här japparna det där i Luxemburg sköter det här jättesmidigt.
Och Luxemburg har haft ett bra rykte, så det har ju hela tiden man har motiverat det, men att det här är ett, vi investerar via Luxemburg för att det är ett stort finanscentrum, det finns mycket kunskap, kompetenta människor inom finanssektorn, att det har liksom varit ett rent finanscentrum så att säga. Det är ju det som det här ryktet har varit om Luxemburg. Och sen lockar ju sekretess alltid. Att dels handlar, jag menar det är ju det som man brukar säga om skatteparadis, att det som skatteparadis lever på och säljer är låga skattenivåer och sekretess.
Jag tänker att i er artikel också så kommer det fram att alltså alla som sysslar med placeringar och alltså som liksom gör det via Luxemburg så är ju inte skurkar på något sätt, utan det är ju det som att den här gränsen är, det man talar om skatteplanering, det är helt okej, även om det är aggressiv skatteplanering. Men sen när det börjar bli skattesmitning så den där gränsen är ibland, eller så som jag nu upplever det, jag är inte någon expert på det här långt ifrån, men som att den är hårfin.
Alltså det idkas mycket laglig verksamhet i Luxemburg. Och det berättar vi i vår artikel också, att de finska namn som vi lyfter fram, så ingalunda påstår vi att de skulle ha gjort någonting olagligt. Utan det är ju liksom mer den här att lyfta fram saker som vi inte har vetat, försöka analysera det. Laglig skatteplanering kan också vara problematiskt för våra samhällen. Att tycker jag ska också diskuteras. Inte behöver vi ju bara tala om olaglig verksamhet.
Och det finns ett annat spår. Ja, att vi har alltid talat om skattekonkurrens. Och det finns en, jag har en viss sympati för skattekonkurrens så att säga. Därför att det finns också så att säga lata länder som inte riktigt sköter sig. Av den orsaken det där, så är det kanske bra att det finns någon form av skattekonkurrens som tvingar myndigheterna, de nationella myndigheterna, att tänka över hur de sköter det här. Men samtidigt är ju skattekonkurrensen livsfarlig med tanke på att det här är ett argument som har kommit fram i alla sammanhang, att välfärdsstaten står för utbildning och sjukvård, och det där som leder till att människor har den här sakkunskapen som sen används för, i det ett annat land för skatteplanering. Och det gör liksom att vi måste hitta en balans mellan liksom en fungerande skattekonkurrens och ett fungerande socialt utbildningssystem. Och gör vi inte det där, så då kommer det att knaka i fogarna. Jag funderar på vägen hit det där, att vad kunde vi göra? Här har vi igen varit onödigt naiva. Och den besvärliga sanningen är väl det att vi har varit lite naiva. När vi nu fattar ganska stora beslut kring återhämtningsfonden, så kanske vi borde ha infört regler som handlar om penningströmmarna i det sammanhanget. Därför att det rör sig om så stora massor pengar att alla banker helt enkelt måste vara intresserade av den här saken. Och då hade vi eventuellt haft en liten hävstång att förbättra systemet med det där. Men det tåget gick det där, och nu gäller det att komma ihåg i nästa skede. Vi diskuterar antingen investeringsfonderna, eller det där, eller den här sortens hjälpfonder, eller någon annan del av EU-finansieringen, så borde vi skärpa oss.
Jag tänker att när vi ännu var inne på det här med vad som är lagligt och vad som är olagligt, så till lika så lyfter ni i er artikel också, den ligger alltså ute på Svenska Yles, alltså på webben, så det är bara för intresserade att gå. Det är en ganska lång och diger artikel, och där är också en intervju med Eero Heinäluoma, EU-parlamentariker som sitter med just den här gruppen där, och är väldigt upprörd över de här uppgifterna. Ja, alltså när vi talar om laget och olaget, så där kommer det också fram att vi hade lika i Luxemburg nu. Nu har jag inte besökt Luxemburg faktiskt någonsin, men berättas att där då också har det har blivit ett ställe där man också bosätter sig. Alltså där det talas om oligarker, det talas om italiensk maffia. Och det kan ju inte betraktas heller som helt okej längre. Eller alltså jag menar laglig verksamhet.
Nej, och det är ju det som, det har ju varit möjligt just i och med att man inte har vetat vem som ligger på riktigt bakom de här bolagen. Att det där, att både italiensk maffia, medlemmar av italiensk maffia, det finns också latinamerikanska affärsmän och politiker som undersöks för korruption, misstänks för korruption, som har bildat bolag i Luxemburg och just de här ryska oligarkerna. Och en del av dem har då faktiskt bosatt sig och köpt väldigt mycket fastigheter till exempel.
Mm. Fastigheter är ett klassiskt sätt att tvätta pengar. Det har använts i alla tänkbara sammanhang. Och när det sen finns, och här finns ett geografiskt släktskap. Det finns alltså en omfattande droghandel i Europa. Och en av knutpunkterna i den handeln handlar om Rotterdam. Och det där, och då är det kanske bra att banken finns i närheten, så att säga. Så att det där, att om ni tittar nu på de här jättelika containerfartygen som visserligen satt fast här i Suezkanalen några dagar, det där, en stor, det där, genom dem så kommer det där narkotika, och narkotikahandelns värde ute på marknaden är otroligt.
Det där, jag ännu, när vi talar om det här som är olagligt och lagligt, så, och vad EU kan göra, så när det har gått så långt det här läget att Luxemburg nu är till exempel, om vi nu tar Luxemburg som exempel, ett sånt här ställe där oligarker och italiensk maffia liksom slagit ner sina bopålar på det här sättet helt synligt mitt i Europa, så vad kan EU nu, så här på, man har kanske sovit lite här i början, men vad kan man göra nu?
Jag tror att det handlar ju om bankernas reputation. Och det där, och det är en känslig fråga. Vi ser det nu att bankerna är ganska på bakfötterna när det gäller investeringar som kan kännetecknas som icke-miljövänliga. Så att bankerna är, i dagens Europa så är bankerna ganska måna om att, så att säga, visa upp en hygglig fasad.
Mm.
Och det där, så att av den orsaken så kan det nog hända att också de luxemburgiska bankerna blir tvungna att fundera efter lite, och den luxemburgiska bankövervakningen måste, så att säga, skärpa sig. Och sen finns det en möjlighet naturligtvis för den europeiska bankinspektionen EBA att komma in det där, om det är på det sättet att den luxemburgiska bankinspektionen inte sköter sig. Så det här är liksom de snälla åtgärderna, de, så att säga, normala åtgärderna. Men som jag redan antydde, kanske vi måste skärpa greppet. Med att vi har i fråga om miljöfrågor, så har vi liksom en lagstiftning som säger vad som är, så att säga, hygglig investering. Det där, och då kanske vi borde utvidga också den lagstiftningen till att handla om den här sortens investeringar och penningtransaktioner.
En annan sak är ju då transparensen, att det var det som EUs penningtvättdirektiv ville ha i och med de här registren då med de riktiga ägarna, eller förmånstagare som det heter. Och det har nog inte fungerat. Jag tycker att det är ganska otroligt att i dagens läge så är Luxemburg öppnare än Finland. Finlands register är inte överhuvudtaget offentligt. Det finns inte på nätet. Att jag kan nu söka i Luxemburg lättare de riktiga ägarna av ett bolag än vad jag kan göra i Finland. Att i Finland har man då gått för den här linjen att det inte är öppet för allmänheten eller journalister. Mm. Att jag kan liksom be om specialtillstånd för att få några uppgifter, några enskilda uppgifter, om jag då förklarar att jag researchar det här penningtvätt. Men inte, det är inte öppet. Jag tycker inte att det fungerar så som det kanske då var meningen. Och den här Open Lax visar ju att det inte fungerade i Luxemburg heller, fast det då är bättre än i Finland. Att de har ju måste då med datatekniska medel skrejpa heter det då, så har de samlat in den här, de här uppgifterna, för man kan då inte söka på namn. Jag kan inte söka om Bettina Sågbom har ett företag. Jag måste veta vad företaget heter.
Om jag ändå hade en sån
Invest, San, vet du, jag förstår. SAR. Så då måste jag veta det, eller så måste jag veta företagsbolagsnumret. Mm. Att därför har det liksom hjälpt oss att när de har byggt upp den här nya databasen, att man kan liksom analysera på ett helt annat sätt och hitta de här uppgifterna. Men jag tycker att det är helt otroligt att, och dessutom så det där saknas det. Hur mycket var det som, enligt Patent- och registerstyrelsen så har omkring 100 000 bolag låtit bli att meddela sina förmånstagare i Finland i det här registret.
Dessutom, 100 000?
Ja.
Ja, det, för mig så låter det otroligt att vi ändå har ett liksom gemensamt EU. Och så är det så här olika regler tydligen som gäller.
Och varför är den här transparensen en så svår fråga? Det undrar jag.
Det här var en av de stridsfrågorna redan för 7 år sedan. Det vill säga att under vilka omständigheter skulle man komma åt uppgifterna? Och det där, och just i det sammanhanget så visade det sig att de länder som hade intressen i den här, och en av de stora intressenterna då var det där, var London City. Det där, och efter det så kan man ju säga att, det där, att London City eller Storbritannien har tänkt sig bli ett skatteparadis i ännu större utsträckning för att klara sig i konkurrensen och vara utanför EU. Så det här var en stridsfråga där parlamentets vilja inte kunde drivas igenom, eftersom lagstiftningssystemet är det att om rådet inte ger efter, om det finns en blockerande minoritet i rådet, så då är saken körd. Då blir det alltid, antingen ingen lagstiftning, vilket är ett ännu sämre alternativ ofta, eller så blir det en lagstiftning som vi vet i parlamentet att inte kommer att ge den transparens och den liksom möjligheten till att syna i sömmarna som vi för det mesta har försökt företräda.
Men nu har brittiska handelsregistret ju helt otroligt öppet. Jag kommer in på allting, allt är gratis och allt är öppet, och också bolagsägarna. Och jag kan få alla årsrapporter jag vill gratis, vilket jag inte får i Finland. I Finland gör dessutom Patent- och registerstyrelsen business på offentliga uppgifter. De har helt basuppgifter på nätet, men sen säljer de. Om du vill ha årsrapporter så måste du köpa det av två olika börsbolag, Asiakastieto eller Alma. Så det är ju också ganska intressant.
Varför blir inte Finland då ett skatteparadis om det är så lätt att gömma uppgifter här?
Vi ligger lite på sidan av penningströmmarna, och vi är ett litet land. Det där, och vi har fortfarande kanske andra delar av vår industri som, jag menar, vi är ändå konkurrenskraftiga på många andra områden, så vi behöver inte söka efter den här nischen på samma sätt som till exempel Estland nu medvetet söker sig till den här tiden. Det är en annan uppgift, för att om Finland skulle ändra sin skattelagstiftning i riktning mot det här, så kunde det omedelbart leda till att den liksom produktiva industrin, den som gör någonting, att den säger okej, det här är inte liksom vårt land mer, så att nu är vi tvungna att tänka på balansen mellan en realekonomi och en finansekonomi. Men det är liksom ett övervägande som för länge sedan har försvunnit ur den luxemburgiska politiken.
Det var det jag menar, att det verkar som det skulle vara liksom, ha gått så långt redan, att det inte är så där bara att vända fartyget här nu för att ha en aktuell sån här bild. Men om man nu utmanar, jag tittar, där är många människor som har varit och kommenterat där under MOTs artikel som ligger alltså ute på webben. Och det där... Det är många som menar så där att varför ska ni hålla på och jomma om sådant? Och vad ska ni liksom bry er? Att om någon nu är fiffig och vill planera och tjäna pengar, så är det inte bra för alla. Och det är ju helt lagligt.
No. Så frågan är alltså att varför gör man journalistiskt arbete?
Ja, jag lägger nog lite djävulens advokat här.
Varför ska vi bry oss? Det är liksom min grunduppgift att, som journalist... Mm. Att gräva och det där liksom undersöka de här sakerna.
Men du har säkert fått den här frågan, visst?
Jag har fått den här frågan, och frågan om att varför publicerar vi vissa namn och varför publicerar vi inte vissa namn? Och det här är ju sånt som vi går igenom jättenoggrant, att vad är av samhälleligt intresse? Och vi anser att vi talar här om näringslivstopparna i Finland som har en stor makt. Mm. Att det är helt det där relevant att berätta vad de håller på med i Luxemburg.
Men det finns en annan så att säga, infallsvinkel på precis samma fråga. För att vi ska klara klimatkrisen fram till 2050, så kommer vi att behöva otroligt stora investeringar i realekonomin. Det är realekonomin som åstadkommer CO2 i det där i atmosfären. Och det är här vi måste få en effektiv politik. Och finanspolitik, finanstransaktioner styr alltså in intressen på andra områden. Om ni, när jag tittar igenom det där, den här MOT-artikeln nu på morgonen, det där, så tycker jag att det var intressant att Nalle Wahlroos sökte sig till investera i ett snabblånsföretag som ger en jättehygglig avkastning. Men om jag tittar på vad mina små besparingar ger i avkastning, så det är kanske 1% om ens det. Det där. Och här har vi ett avtal som ger 10% avkastning. För att inte tala om vad sen de här snabblånen ger i avkastning åt själva bolaget. Så det styr in alltså realekonomins pengar på ett område som i den meningen inte är produktivt. Och det är allvarligt oroande, därför att det betyder att penningströmmarna går bort från den realekonomi vi kommer att behöva i framtiden och som måste ändras om.
Jag tänker att nu nämnde du ett av de namnen som nämns i artikeln också, alltså Björn Nalle Wahlroos, säkert en av de mest omskrivna affärsmännen i Finland i en massa olika sammanhang, men att han nämns då i artikeln som en av de här investerarna. Men det som han nu till exempel sysslar med där, så är ju inte det jag just menar, det är inte så att säga olagligt, men det är verksamhet som strävar till större vinster och på säkert kortare tid också. Och då frågar jag så här att nu skulle ju någon kunna motivera eller säga så här det beror på att folk gör nu sånt här därför, de som har råd gör sånt här därför för att er beskattning, alltså beskattningen är för hård om man går liksom den normala vägen.
Och det är ju det som människorna reagerar på, att men är den för hård för mig, för gemene man? Varför gör vår näringslivs- eller ekonomiska elit håller på det här sättet? Att nu är det som får folk att bli upprörda. Tycker att
är vår närings- eller vår ekonomiska elit girig?
No, i viss mån måste du vara lite girig för att bli och för att vara ekonomisk elit. Men det där, men om du tittar på våra mest intressanta inhemska bolag, det där, tittar du på Nestes kurs, hur den har utvecklats på basen av det där av en förnybar energi, så visar det sig att kurvan går upp så där i 30 graders det finns andra motsvarande företag det där som också expanderar jättebra och som ger en alldeles hygglig avkastning. Men regeln är väl där att du mixar inte med realekonomins aktier liksom på dagsnivå. Du sitter inte inne där och byter liksom och kommer då, vilket man kan göra i finansekonomin.
Men man kunde ju också argumentera så här att om någon gör stora pengar på sån här finansekonomi, så kanske den sen med andra handen deltar i realekonomin på ett sätt som är lönsamt för hela samhället.
Ja, nu finns det. Ja, men de exemplen som finns i den här artikeln, där finns exempel på Ilkka Herlins bolag, det där har också gått jättebra liksom under de senaste åren. Det där, så att det där att igen, det där, så är han naturligtvis intresserad också av realekonomin, gudskelov.
Hur räcker du med Minna om det här, den här jämförelsen? Alltså att du kanske tjänar hårt på ena handen, men så deltar du med andra.
Jag tycker inte att det är min uppgift, nej, desto mer liksom att analysera det. Utan jag tycker att det här är en viktig diskussion att föra fram, och har vi haft en möjlighet att att liksom kunna analysera det här på ett annat sätt, så är det min uppgift som journalist att ta fram det.
Nå, vad förlorar EU på att det finns skatteparadis, alltså om vi tar skatteparadis inom EU? Har vi liksom några siffror på det?
Nå, det finns, nu finns det mycket som pekar på att vi förlorar. För det första så hade vi ju, i fallet Irland så hade vi alltså amerikanska IT-bolag som det där som förde ut pengar ur Europa det där på basen av ett skatteavtal med den irländska staten. Och där det dessutom har gått på det sättet att den juridiska processen fortfarande håller på det där och kan hålla på i 10 år innan det kommer ett definitivt beslut. Så att vi förlorar alltså i konkurrenskraft och liksom i möjligheter att utveckla våra egna liksom produktiva, våra IT-system och så vidare genom att det finns, så att säga, att det finns internationella IT-monopol som har förkörsrätt i den nuvarande världen och det där, och som också ganska hänsynslöst utnyttjar det. Så att om vi vill slå vakt om Europa och Europas framtid, vilket kanske är åtminstone min uppgift för tillfället, så nu borde jag tänka på, liksom, på vilket sätt vår helhetskonkurrenskraft påverkas av olika sätt att mjölka, så att säga, finanskon.
Nu är det enorma skatteintäkter som andra länder går miste om. Men sen handlar det också om att smutsiga pengar, så att säga olagliga pengar, blandas med lagliga pengar. Och det är ju också ett jättestort problem.
Du sa Minna här tidigare att den här transparensen är så olika i olika länder. Och för mig åtminstone var det jag blev förvånad över det här som du sa, att Finland faktiskt är så här hur ska vi säga, backward i det här sammanhanget. Men finns det någonting som EU kan göra för att få mera sån här, jag vet att ni har försökt tidigare, men finns det en möjlighet att få igenom en mera sån här enhetlig transparens i alla länder som vill kalla sig EU-länder?
Ja, det finns två vägar här som kanske är intressanta. Men jag menar att vi ser ju när, för varje uppdatering av penningtvättdirektivet så har reglerna blivit bättre.
Mm. Det där, så man får ta små steg, menar
du? Så det där, ja, det ligger liksom i det, EU-systemets natur att man kan inte göra stora förändringar eftersom balansen mellan råd och parlament helt enkelt är av den arten att också om jag ville så...
Hur menar du då?
Så tvingas vi till de små kompromissernas väg eftersom det där medlemsländerna i rådet har så stort inflytande.
Vilka länder är det som är nu extra besvärliga och motsträviga?
No, alla de jag räknar upp här, det vill säga Luxemburg, Holland, Malta, Cypern, Irland, Estland, det där plus sen indirekt de som finns så att säga inom det här systemet, alla kanalöar, Man Island och så vidare. Så plus att det finns en konkurrens också utanför Europa i förhållande till det här. Plus att det sen finns ett ogenomträngligt eller fullständigt svårbemästrat system som hänger ihop med Ryssland. Jag menar, vi ser ju de här oligarkerna kommer upp i alla sammanhang och det där, deras intresse att smuggla ut pengar och det ryska systemet är naturligtvis stort.
Nu berättar du någonting om EUs liksom svåra situation att ni har gjort upp en svart lista på skatteparadis, men de är alla utanför EU. Ja. Att det är ju också ganska...
Och när vi talar om de svarta, alltså, kanske vi kan öppna också frågan om svartlistning. Alltså det som EU kan göra är att, det där, att när någon inte följer reglerna och det är alldeles uppenbart att det är avsiktligt, så kan de sättas in på en svartlista och det betyder också begränsningar av deras rättigheter att fungera. Det där. Men alltid när någon ska införas på den svarta listan så är det liksom en fråga om armbrytning. Att det är inte på det sättet att man bara konstaterar att hej, det landet sköter inte sig. Nu hamnar de automatiskt på svartlistan. Det finns ingen automatik i det sammanhanget.
Men det som Minna sa här, så det är som lite alltså dubbelmoral det här. Att det är lätt att lista länder som är utanför EU, men sen har man så att säga skurkar inom det egna systemet.
För det som vi nu ser med den här Open Lax-granskningen, att Luxemburg agerar så som Panama och brittiska jungfröarna har agerat i åratal, som vi har liksom kunnat följa med.
Men det är svårt att sitta i EU-parlamentet bredvid sin luxemburgiska kollega kanske
Nej, inte det är så svårt med det där, men det är där Det är där liksom, för det mesta så kommer parlamentet överens om sin linje. Mm. Och den parlamentets linje har genomgående i alla de här sammanhangen varit hårdare.
Mm.
Och kanske mer konsekvent kan man säga det där. Och det finns, så att, men det där med förhandlingssystemet inom lagstiftningen är helt enkelt lite besvärligt. Och det där då, om jag går ut på gatan nu och frågar om någon känner till hur förhandlingssystemet i Europa, i EU fungerar så får jag liksom...
Jag måste nog säga att inte förstår jag heller, så att det där, förstår du Minna?
Nej.
Så att, men det kanske också är en del av problemet att EU också av medborgare betraktas som hemskt, alltså att det är hemskt lite vi vet om hur det egentligen de facto går till det här förhandlingssystemet. Men helt kort, vi har bara någon minut kvar, så tror du Nils Torvalds att Le Monde och sådana som MOT nu tar upp det här och skriver, åstadkommer det något tryck på att förändra den här saken? Att ännu liksom göra någonting mera, igen ett litet steg?
Nå, varje gång, alltså jag kan ju säga att när Le Monde och Minna för den,
Nåja, det är lite att ta i, men...
det där. I farten så har det alltid lett till att reglerna har skärpt. Sen kommer vi tillbaka till den här frågan, men inte tillräckligt. Så att jag förväntar mig...
Du förväntar dig diskussionen då?
Efter det här så förväntar jag mig att parlamentet är ju på det sättet en lite underlig situation. Att vi kan inte komma med ett förslag. Vi kan be om att kommissionen kommer med ett förslag. Så att nu måste vi så att säga titta på det här, skriva en resolution där vi ber att kommissionen skrider till åtgärder. Kommissionen behöver ett tillåtelse av rådet för att kunna komma med de här åtgärderna, så kommer det ett förslag och så diskuterar vi i 3 år, så att det är inte riktigt...
Oh my god!
Ja, men det är intressant att det diskuteras ändå.
Och
jag vet att det tas på allvar på EU-nivå på ett helt annat sätt, för den debatten finns inte här hemma. Att det är liksom helt annat att tala med EU-parlamentarikerna om de här sakerna som man märker att de verkligen har följt med. Mm. Men den debatten saknas helt och hållet här. Det finns liksom inte samma intresse. Känns det för avlägset? Jag vet inte varför, men det är ganska intressant.
Jag måste bara dra ett streck här för vår tid tillsammans tar slut här idag. Det var tisdagen, slag efter 12 med Nils Torvalds, EU-parlamentariker, och Minna Knusgalan, journalist på det undersökande programmet MOT. Imorgon, onsdag, en ny debatt, samma tid, samma kanal. Mitt namn är Bettina Solbom, ha en god fortsatt dag. Hej då.